Hej och välkomna ska ni vara till livesändning här på Hälsoriksdagen av podden Hälsa för ohälsosamma. Jättekul att se att det är så många som har kommit hit. Vi hade ju tänkt oss en debatt här mellan Fredrik Nyström som sitter till höger om mig, som är professor i internmedicin. Du får presentera dig. Du har varit med i podden förut. Välkommen tillbaka.
Ja, tack.
Du får berätta lite om vem du är.
Ja, jag är som sagt professor i internmedicin och överläkare i det. Jag jobbar på en vårdcentral kliniskt med diabetespatienter. Och verkligen någon som har sett hur lite effekt det har med fysisk aktivitet när man ber patienter om det. Forskat lite också på att jag i just det här sammanhanget tror att det är ganska farligt att träna för mycket om man inte gör av egen fri vilja.
Och tanken var, och det är kanske därför det är så mycket folk här, tanken var att du skulle debattera med Anders Hansen.
Ja, det förberett det massor.
Som tyvärr tackade nej igår kväll. Så det är tråkigt i alla fall att han inte är här. Men då är vi å andra sidan otroligt glada att här på morgonen så ställde Stefan Jutterdal upp att samtala med Fredrik. Och du är ordförande i fysioterapeuterna och sjukgymnasterna. Välkommen hit speciellt till dig.
Tack för det.
Du får gärna presentera också lite din ingång i det här.
Ja, men så här kan det vara en måndag morgon när man sitter på tåget och kommer fram till Stockholm och så. Man får moment of truth. Plötsligt får man en fråga och så har man antingen svara ja eller svara nej.
Och du svarade ja?
Ja, eftersom det här är mycket av det som vi arbetar med i det här. Alltså, fysioterapeuterna är ett professions- och fackförbund för Sveriges fysioterapeuter och sjukgymnaster. Ungefär 13 000 medlemmar. Och en väldigt viktig del i vår verksamhet är ju rörelse. Vi är ett förbund som vill vara i rörelse. Både när det gäller personer och när det gäller organisationer.
Och du, om vi nu säger Fredrik, du har gjort dig lite känd här för att kritisera rörelse och du kritiserar också vi har ju pratat en del kost. Vi har pratat om att man ska gå ner i vikt så måste man frysa. Massa andra spännande saker som du har. Men om vi fokuserar mest på det här med träning, det känns ju, det var ju det som också var meningen att vi kanske mest skulle diskutera med tanke på Anders Hansens bok Hjärnstark. Och du hade förberett dig väldigt mycket. Jag tänkte ändå att du ska få några minuter och ta upp det som är din ingång i det här med träning, att träna eller inte träna.
Alltså, huvudingången är väldigt enkel. Jag som doktor, som läkare, och så tycker vi rent allmänt, jag är ju på läkarprogrammet också väldigt involverad i Linköping. Jag gör ju väldigt skillnad på om det är en koppling mellan ett visst beteende och en bra prognos jämfört med om man verkligen får effekt när man ber någon att ändra sitt beteende. Och det här är ju då jätteklassiskt med fysisk aktivitet. Det Anders Hansen egentligen hittar när man tittar på alla hans data utom en enda studie på 120 äldre personer, det är ju att det är de som tränar mycket som har bra hjärnor. Och de som inte tränar har inte så bra hjärnor. Det är alltså bara statistiskt samband. Det bevisar ju inte alls att om du på doktorns beordran plötsligt börjar träna att din hjärna växer och att du blir smartare av det. Det är ju en helt annan fråga. Jag är bara lite trött på alla pekpinnar vi ger till folk i hur de ska bete sig hit och dit med saker som tar massa tid och som har massa biverkningar. Och så ger de dåligt samvete om de inte följer de här råden och tränar varenda dag.
Och vad är biverkningarna av fysisk aktivitet?
Ja, alla skadar sig ju. Det är ju 100% skadlighet. Det finns väl ingen som tränar som inte skadat sig någon gång. Men skulle det vara en åtgärd i sjukvården i vanliga fall så skulle man ju lägga ner den direkt för det är så mycket biverkningar. Man får träningsverk och man ramlar och slår sig. Och
men träningsverk är väl inte farligt?
Det gör ont. Ja, det är väl en förklaring. De flesta som inte är väldigt masochistiskt lagda
jag
tycker
det
att det är
ont. Jag har ju på nu sedan 5 veckor tillbaka börjat med någonting som heter 16 weeks of hell.
Och du ser tärd ut, alla sagt.
Alla tycker jag ser väldigt tärd ut. Men jag tycker själv att jag mår väldigt mycket bättre. Det innebär att man tränar i 16 veckor och då går man en powerwalk varje dag i 16 veckor. Det kan inte vara så skadligt. Och sen gör man en massa styrketräningspass.
Du var jättehungrig i början och trött, sa du.
Nej, det sa jag inte alls.
Jo, så det sa du.
Trött vet jag inte om jag
var faktiskt. Nej, hungrig i alla fall.
Nej, men det känns man mår bättre. Kan det inte vara så att det är bra med fysisk aktivitet?
Men du har ju valt det själv.
Ja.
Det är ju de som väljer det själva som mår bra. Den stora frågan är ju, går det verkligen att säga åt någon som inte vill träna att den ska träna och sen få följsamhet i det och få något nyttigt?
Så vad du gör...
Effekt, det är liksom det att man tjatar på folk som inte vill träna, så ska de träna.
Vad
då måste man ha bra data för att det verkligen gör nytta, den här åtgärden. Och det finns ju inte det.
Du menar att det är bara en statistisk samband, det finns ingen kausalitet i det här?
Nej, man kan vända på, alltså, det här är bara ett statistiskt samband återigen. De som är välutbildade och har välfungerande hjärnor, det är också de som rör sig mycket, och sen så är det tvärtom. Det är sådana data som Anders Hansen presenterar, i alla fall i den föreläsningen jag satt och lyssnade på nu. Så är det ju sådana statistiska data. Och det visar ju inte att om du plötsligt börjar träna att du får en större hjärna. Så när som på en pytteliten studie på 67-åriga män och kvinnor som var friska för övrigt, som lottades till att gå promenader eller stretching. Den studien har han publicerat i Plas.
Och vad visade den studien?
Jag satt och läste på den igen och det är jättesvaga siffror. Men de tränade då 3 gånger i veckan i 1 år i gruppen som skulle träna. Den andra gjorde bara stretching, så det var så att säga. Negativ kontrollgrupp som inte fick bättre kondis. De fick en aning bättre kondis de som promenerade då 3 gånger i veckan i 1 år. Och deras hippocampus av alla ställen då i hjärnan som har med minnet att göra ökade från 10 ungefär kubikcentimeter till 10,2.
På 120 individer.
Träning. Ja.
Och jag tycker 60 individer.
Att det är konstigt att det blir statistiskt
signifikant. Och det blev statistiskt signifikant.
Ja. Och sen så gjorde de ett minnestest med några svarta prickar som de hoppade runt mellan i bilder. Och sen så skulle det komma en röd prick. Och då skulle man säga om den röda pricken hamnade på samma ställe som någon av de tidigare svarta prickarna. Det var ett minnestest. Man gjorde ett spatiellt minnestest. Och där förbättrades båda grupperna.
Så även stretchinggruppen. Så man kan dra slutsatsen att det är jättebra att promenera och jättebra att stretcha.
Jag tror det är mycket enklare. För det här är ju det typiska när man gör olika beteendetest på oss människor. Det är en tid. Man blir ju alltid bättre. För man tränar det för, nej, det är mer att man tränar gången innan. Va? Så blir man ofta bättre. Det ser man ofta när man gör sådana här intelligenstest. Man upprepar samma sak för och efter. Att båda grupperna förbättras. För man har helt enkelt fått en slags träningseffekt. Lika båda grupperna. Va?
Det är därför man inte ska göra intelligenstest. Till exempel i neuropsykiatriska utredningar. Om man har gjort ett intelligenstest några månader tidigare. Man kommer att få felaktiga värden. För bra värden.
Ja, man behöver en kontrollgrupp. Och i det här fallet då så blev ju kontrollgruppen också bättre. Så jag försöker säga att de fick ju inte bättre minne, de som stretchade, än den andra gruppen. På just de här prickarna. Nu känns det som jag pratar så mycket.
Jag tänkte prata lite med Stefan också här. Vad säger du om det här? Det är inte riktigt ditt fokus. Men vad tänker du om rörelse? Motion?
Alltså, jag vill bara förbereda på att många människor här inne är vana vid att i de sammanhang där jag är med så brukar jag få folk att ställa sig upp var 20:e minut.
För det är väldigt bra.
Det finns 2 olika aspekter på det. Dels är det skönt att ställa sig upp. Hälsa är rätt mycket liksom hur man upplever saker och ting själv. Dels är det nyttigt att sträcka på sig och röra sig i allmänhet. Men du får också en annan aspekt när du står upp än när du sitter ner. Vad jag tänker på det är liksom att om man fortsätter göra som man alltid har gjort så får du samma resultat. Och idag vet vi liksom, till exempel att väldigt många människor rör sig alldeles för lite i förhållande till åtminstone kring WHOs rekommendationer.
Och vad säger WHOs rekommendationer?
WHOs rekommendationer säger att man som barn ska röra sig ungefär 60 minuter aktivt om dagen. Och när det gäller, om du ska generalisera så kan man säga vuxna, så är det att du ska röra dig en halvtimme om dagen, minst fem dagar i veckan. Om man säger så här, man ska inte häkta upp sig exakt på minuterna, utan en bra devis är att all träning är bättre än ingen träning. All rörelse är bättre än ingen rörelse.
Ett maratonlopp då, alla plötsliga dödsfall?
Ja, nej, men jag tror man ska hålla sig kring inte gå i ytterläge.
Men du sa all, var det för att
du har du rätt, du har en poäng, absolut.
För det är min andra poäng, att man blir beroende av träning om man börjar träna. Ganska många blir ju det och så slutar de ett maratonlopp och sen så dör en och annan där.
Så risken är här efter mina 60 weeks of hell så börjar jag springa maraton och sen så går jag under.
Men du går ju bara promenader.
Maratonpromenad kanske.
Jag sprang i maraton förra året för att visa att det var farligt. Jag lyckades ganska bra, men jag överlevde i alla fall. Men du får väl... Ja, men jag fick jättehemska prover verkligen. Det ser ut som jag haft en ganska rejäl hjärtinfarkt. Ja, jag gjorde en jättesystematisk kontroll före och efter.
Du är så här liksom lite...
Men jag
är
hemskt.
Superforskare som forskar på dig själv. Ja. Som de där som drack helikobakter för
nej, det har
att visa
inte gjort,
att de fick magsår.
Maraton sprang jag förra våren.
Cowboyforskare.
Det såg ut som jag hade haft influensa. Och jag fick en rejäl troponin T-stegring som ett extra bevis på att hjärtat verkligen hade tagit skada.
Men
du kan ju berätta om du törs. Du
jo, då, jag törs absolut. Nej, men jag berättade här innan när vi skulle lära känna varandra lite så att han skulle förstå att det var inte jag som var Anders Hansen.
Jag har dåligt personminne, det är alldeles sant.
Jag sammanfattar Anders Hansens sommarprogram då, som jag lyssnade på, som jag för övrigt tyckte var väldigt bra. Jag lyssnade på det på vägen till Almedalen så försökte jag liksom peppa folk att lyssna på det. Det ena han säger är att det är rör på dig. Det andra han säger är att sov tillräckligt och lägg undan mobilen. Och det tredje är att odla dina sociala kontakter med andra människor. Och det var ju en bra ingång.
Ja, och det låter väl rimligt.
Ja.
Är det inte rätt så rimligt att man ändå ska röra på sig lite grann?
Men du ska röra på sig mer.
Ja.
Och det när du sammanfattar innan.
Det jag tror att du egentligen tänkte på att när jag hade berättat om andra chansen så berättade jag om min personliga story. Nämligen att jag för 2 år sedan fick ett hjärtstopp på grund av en hjärtinfarkt. Ute på en ödslig cykelväg på Bornholm. Och blev räddad tillbaka till livet. Då, vilket är otroligt fantastiskt. Det är liksom så stort så att det är svårt att undvika att varje dag vara väldigt glad och tacksam för att man lever livet 2.0. Men utifrån det så känner jag mig mycket väl grundad. Det var också en av anledningarna till att jag inte var det minsta orolig att gå upp i samtal, får vi kalla det, med dig då. Därför att om man har upplevt det och så finns det olika rekommendationer så skulle jag säga att det är ganska de människorna som behöver mest det här med rörelse, det kanske är de som vi pratar minst om, nämligen de som har olika typer av funktionshinder, olika typer av sjukdomar. För ibland blir det så här att alla ska röra på sig, så gör man en allmän generell satsning. Regeringen gör en satsning på att nu ska alla röra sig i samhället. Jo, men det är väl bra. Det kan väl vara bra. Du kanske inte tycker det är bra, men jag tycker det är skapligt bra i alla fall.
Det är inte att röra sig mer, det är det jag invänder.
Nej,
en del kanske redan rör väldigt mycket på sig.
Ja.
Det är väldigt ospecifikt. Det är ungefär som när Livsmedelsverket säger
att
du ska äta
mer
grönsaker.
Jag blir galen på det. Mer grönsaker står det bara hos dem.
Ja.
Tänk om man har det på skafferiet. Ska man äta mer varje dag då, den skylten?
Ja, det blir lite konstigt.
Det blir ju helt knäppt till slut.
Men att någon form, kan man inte försöka hitta så här, vad är ändå, för att om vi nu försöker se hjärnstark och det här med att röra sig, att röra sig lite grann, alltså lite mer än vad de som, problemet är du inne på Stefan här, att det finns en grupp, det finns en stor grupp i samhället som rör sig väldigt, väldigt mycket. Och som är ganska friska. Och det är, inte för, det är tveksamt vad är korrelation och vad är kausalitet. Mm. Vad gäller det där. Men det finns ju också den här gruppen som man då... Vi har återkommit till dem i podden hela tiden. Som ingenting hjälper. Man får dem inte att röra sig. Skulle det inte ändå vara bra om man fick dem här att röra sig lite mer? Och sen är det första frågan. Den andra är, hur gör man det? För det verkar vara väldigt, väldigt svårt.
Och det är väl det enklaste beviset på att man inte blir så mycket lyckligare och piggare av att röra på sig för någon säger åt den. För man slutar ju på en gång. Det är 5% följsamhet till det här rådet att be folk att röra på sig mer.
Kan inte det
på ett år. En på 20 fortsätter att följa rådet. Och då måste det väl ändå vara så för de flesta att biverkningarna är starkare än eventuella positiva effekter. Det gör ont i kroppen och det är jobbigt och det tar tid och det är kallt ute. Och
det är förvisso sant. Men inom psykiatrin så ger man ju rådet att, där ger man ju sällan rådet att folk ska ut och springa en mil eller gå 5 kilometer ens en gång. Utan man ger ju råd till den här gruppen att ta ett varv runt kvarteret. Och sen när du klarar av det enkelt då tar du 2 kvarter och så håller man på så. Är det inte det att det, om man sätter upp mål som är helt orealistiska att följa, vilket du kanske är för den här gruppen att springa 5 kilometer, eller det rimliga är ju att ge dem ett råd som säger att ja, men rör dig lite mer i din vardag.
Jag kan hålla med om det. Om du är helt totalt stillasittande och du kan växla upp till att gå promenader runt kvarteret, det är klart att det är bra för musklerna.
Ja,
man kanske kan ge folk hundar. har jag alltid tänkt.
Ja, hundar har ju det socialt också. Du är inne på den andra grejen av Anders Hansens grejer från Sommarprat, att socialt...
Om man är hund så får man prata med folk.
Knyta sociala kontakter. Men det är väl ett råd som ändå är bra också.
Absolut.
Alltså att knyta sociala kontakter. Det är sånt vi återkommer till i psykiatrin och hela tiden. Att vi ser att de som inte har sociala kontakter mår mycket, mycket sämre. Sen är det ju samma sak där. Att vi vet ju inte om det är en kausalsamband eller om det är bara så att den här gruppen som inte kan knyta sociala kontakter mår dåligt av helt andra skäl. Det vet vi inte. Men vi ger ju de här råden hela tiden. Sover den, precis de här sakerna som Anders Hansen skriver om, det ger vi ju råd till alla.
Men samtidigt...
Jo, men en sak som jag också blev lite triggad av när jag blev tillfrågad om att vara med här, det är att ofta, eller åtminstone är det i det uppdrag man har när man företräder fysioterapeuter och sjukgymnaster. Jag sitter också i SACO-styrelsen och konstaterar att det finns ju väldigt många yrkesgrupper som är duktiga och specialtränar på att hjälpa människor att ändra beteenden. Men det tappas ofta bort.
Så de är inte engagerade överhuvudtaget?
Jo, men det är väldigt lätt att man får, apropå som jag sa, man fortsätter göra som man alltid har gjort. Och då frågar man ofta läkare till exempel. Det är ju fantastiska människor med läkare. Det tycker vi ju allihop är bra. Men det finns ju andra grupper som kanske har i många avseenden mycket bättre kunskap om hur man stöttar människor att ändra beteenden. Dietister, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och så vidare.
Du hade ett exempel från Norge jämfört med Sverige, hur man jobbar i skolan.
Vi tror att man måste börja med barnen, man måste liksom komma in i rätt vanor tidigt. I Norge så har man reglerat hur många läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter som behövs i de norska skolorna. Norge är ett land med hälften så mycket invånare som vi, trots att de har 400 fysioterapeuter i norska skolor. I Sverige har vi 4.
Ja, det låter,
och det ekar. Hörde ni hur det ekar i rummet? Eller? 4 i förhållande till 400.
Var är de 4 fysioterapeuterna?
Ja, vi flyttar om. Det var så att man ändrade skollagen 2011. Då började man rada upp vilka grupper som skulle ingå i elevhälsan. I takt med det började skolorna bara anställa de som stod i lagen. Dessförinnan var det fler fysioterapeuter i skolan. Så det första man ska göra är att ta bort den här benämningen. Alltså antingen lägga in fler eller ta bort alla benämningarna. Så får du fler fysioterapeuter. För det är ingen som är egentligen emot detta. Det är bara det att man väljer att prioritera, ni vet, med ekonomi och så. Det kostar mer att anställa folk.
Men vad kan fysioterapeuterna göra för skolbarnen?
Speciellt för de barnen som har rörelserädsla eller olika typer av funktionshinder. Så är det livsnödvändigt att få hjälp med det.
Så då pinpointar vi verkligen den grupp som kanske till och med du, Fredrik, skulle hålla med om skulle röra sig med?
Ja, alltså man måste ju lära sig ett vettigt rörelsemönster som barn för att kunna funka som vuxen, det tror jag också. Att få en slags vana att röra på sig åtminstone lite grann, och kanske i Norge då, det är säkert lätt att börja med deras tradition och gå på tur och hamna i det vackra landskapet och få andra positiva effekter. Det kan jag mycket väl tänka mig. Men jag är lite trött på att man ska bara så här okritiskt skicka ut den här informationen till alla. Jag tror att väldigt mycket människor får dåliga samveten, eller till och med, jag vet det. Det finns de som redan tränar jättemycket och som ändå har dåligt samvete alla de dagarna de inte har gjort ett träningspass.
Så det blir som träningshets liksom. Det landar på fel grupp.
Ja, det är ofta de som lyssnar på råden och sen istället får väldigt mycket ångest för en dag utan träning. Hur ska jag klara det? Nu har jag svårt att sova på kvällen. För det är någon slags statusstress i det här som jag tycker är obefogad. Och en del blir ju regelrätt beroende också. Jag brukar ju få säga ibland att jag tror att det är nyttigt att dricka måttligt med alkohol. Men då blir alla så sura, för då kan man bli alkoholist, säger en massa kollegor. Men det är precis samma sak med träning. Det är ganska många som blir träningsnarkomaner, ortorektiker och liksom slutar och till och med, vet vi, menstruera som kvinna. Ett väldigt tydligt exempel på att man är helt utsvulten och har för låga fetter på det. Va? Det är ju en baksida man ser av de som tränar för mycket. Så det är samma beroendeproblematik där i viss mån. Så och det pratar liksom ingen om.
Så risken är att den politik man för eller den informationskampanj man har blir kontraproduktiv. Och då tänker jag att vi har ju här på Hälsoriksdagen så har vi lyssnat på Lars Stjernkvist, för detta partisekreterare i S, och Lena Hallengren, socialminister, som båda är lite, de är väl positiva till de här mer generella sätten att hantera folkhälsopolitik. Men Lars Stjernkvist, om jag inte fick fel för mig, gick ut och sa väldigt för förbud. när det kommer, nu är det inte förbud mot motionera, utan förbud mot
stillasittande,
förbud mot stillasittande, förbud mot godis, förbud så här. Vad säger ni om det? Det låter ju som att det här är en ganska trubbigt sätt att hantera folkhälsopolitik. Nu ska vi inte kritisera folk som inte är här, men...
Men jag måste få deklarera att jag kommer försvinna 5:30 för jag Barcelona-konferensen diabetes. Ja. Mitt flyg går 16:15, så du får 5 minuter helt själv här på slutet.
Ja. Men jag väntar till resten. Liksom.
Alltså, han försöker bara säga att han kommer prata mycket mer.
Men jag kommer verkligen att gå precis 5:30 för mitt tåg går 5:05. Ja. Men jag vill bara säga ett annat exempel som man sällan då när man skickar ut det här och man ska ställa sig upp som du sa lite, fast du sa det lite på ett annat sätt än Maj-Lis Helenius till exempel, att man alltid ska stå upp för att det är så nyttigt. Men det kommer en alldeles ovanligt välgjord epidemiologisk studie på det temat nu på 7000 kanadensare där man verkligen hade koll på precis alla riskfaktorer och utbildning, rökning och allt sånt. Och där visar man ju precis tvärtom att de som har ett jobb där de står mycket jämfört med de som sitter hela dagen, de hade exakt samma fördubblade risk att få hjärtinfarkt som man fick av rökning i samma studie.
I förhållande till att sitta.
Ja. Så att här var det samma risk att stå som att röka. Precis tvärtom mot vad Maj-Lis Helenius säger. Att sitta i det nya röka brukar ju hon säga. Så det här är mycket krångligare än vad man vill göra sken av. Alltså man behöver ta alla studier och titta på dem. Och det är ganska trovärdigt att det finns risker med att stå en hel dag. Vi läkare och många andra, ni med, vet ju att man blir svullen om bena om man står för mycket. Intressant? Det är många som har erfarenhet av det. Och då har man liksom utspända vener i underbenen som säkert leder till inflammation. Och sen så kanske inflammationen leder till hjärtinfarkt till slut. Det är en ganska vanlig teori om varför det skulle vara farligt att stå så mycket. Alla kanske ska ha stödstrumpor då kanske det går bra. Men det är jobbigt på sommaren.
Men visst kliar det lite i benen på dig också nu?
Men jag tränar jättemycket.
Ja, men jag sprang upp.
Visst är det skönt att resa på sig? Titta här, alla kommer att resa på om man ställer sig upp.
Det är bara för att de får en paus från oss.
Ja, precis. Det var väldigt skönt. Nu sätter vi oss ner igen.
Innan benen svullnar.
Det där var så kort så att det här inte svullnade upp. Så det var skönt.
Du var stödstrumpor.
Jag tror man måste prata mycket mer. Att inte sätta det här i ytterlighet, alltså att träning är farligt eller träning är allt, utan man måste se det i sin helhet. Om man till exempel är hjärtinfarktpatient, jag kan ju då för ett ögonblick identifiera mig med det, så är det så att då vet man att det finns bra forskning på att det är nyttigt med rehabiliteringsprogram för de som har haft hjärtinfarkt. Man vet också att förutsättningar för att träna fysiskt efter det, då behöver man handledning. Då är det inte liksom så att upp och hoppa, utan man behöver handledd träning på sjukhus.
Jo, hjärtrehab har väl alla sjukhus som du brukar heta.
Ja, men du vet, i Landskrona där får bara, om det nu är 10% möjlighet till det här, medan i ett annan del av Sverige så är det 75%.
Ja.
Och så väldigt ojämlikt vårt.
Verkligen, jag ser ju Socialstyrelsen på första bänken och jag vet ju att det här är ju en sak som man vill jobba med och förbättra. Men det går ju för långsamt. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Jag fanns då i Oskarshamn. Och i Oskarshamn så har man en av landets bättre hjärtrehabiliteringsmöjligheter. Trots det så hade man ont om fysioterapeuter och stängde mottagningen över jul. Jag klarade mig ganska bra efter 6 veckor, 7 veckor då. Men de som inte hade det, de får klara sig på egen hand. Det vill säga, man räddar folk tillbaka till livet och lämnar dem därefter.
Men det är ju en väldigt specifik situation. Man ofta blir rädd att röra sig för att man har känt av hjärtat.
Ja, men det är fysiska... ganska många som får hjärtinfarkt.
Ja, det är vanliga förtida dödsorsaken. Men jag bara menar, det är en väldigt, den tycker jag inte vi behöver debattera. Det är klart man behöver hjälp och stöd i att man kommer tillbaka på det. Men jag måste ändå säga i sammanhanget, många säger ju samtidigt på hjärtrehabilitering att man ska gå ner i vikt om man är tjock. Och det var ju egentligen på den gruppen, de som haft hjärtinfarkt, som man verkligen hittade den här klassiska fetmaparadoxen. Om man är tjock, får hjärtinfarkt och går ner i vikt, så dör man ju förtid. Det har man vetat jättelänge. Så det är väldigt konstigt att man ändå säger åt folk att banta i just den sitsen. För det var bland de första patientgrupperna man hittade den så kallade fetmaparadoxen på. Så bantningen är ifrågasätter jag starkt. Som ofta blandas ihop med träningen där.
Ja, jag är ledsen, jag kan inte gå i polemik just med bantningen i den delen. Därför är det...
Nej.
Men jag har inte heller själv fått några sådana råd. Men däremot så vet jag att avsaknad av specialistkunskap Jag är fysioterapeut, har arbetat väldigt många år som det, och sen har jag jobbat i andra, men jag har varit med i sjukvården i 40 år. Trots det så hade jag en väldig både ångest och rörelserädsla när jag skulle komma igång. Och jag vet den 17 oktober när min fysioterapeut träffade mig och sa, nu är du tillräckligt stark att börja träna. Då släppte det, och jag kunde alltså sätta mig på en cykel ett par dagar senare och börja cykla. Jag hade aldrig gjort det trots att jag hade all kunskap själv. Det är därför man behöver någon som lotsar en vidare i sådana situationer. Och det här är bara ett specifikt tillfälle, så det finns ju väldigt många. Och man kanske skulle rikta in debatten på det istället för på att liksom smeta ut det på
alla på människor. De områden där man vet att det gör nytta. Ja.
Men det här är ju inte bara någonting som gäller motion, utan det här gäller ju folkhälsopolitiken i stort. Att man tenderar att dra alla över en kam. Det är ju samma sak som du tangerade här med alkoholpolitiken, där det är ju en restriktiv. Det är klart att det inte är bra att dricka för mycket alkohol, men det, du och jag hade ett samtal här i våras kring det här med medelhavskosten som man hela tiden anammar nu för tiden, att medelhavskost är jättebra, fast man glömmer i den svenska varianten av medelhavskost att det innefattar 2 glas vin också.
Jag åker ju dit och dyker upp i Barcelona ikväll om jag hinner med mitt flyg. Restaurangerna öppnar inte förrän klockan 8. Vi ska på restaurang imorgon, så de har ju siesta. Ja. Och det andra som man hoppar över, förutom då att de äter mest lunch, tar siesta och äter jättesent på kvällen, det var min poäng jag försökte göra, det är ju att man inte äter frukost.
Ja, precis.
För det ska vi plötsligt göra i Sverige.
Det har vi ju, det här 16 weeks of hell. Det måste du vara positiv till då. Vi har det här periodisk fasta.
Man det blir ju det då. Det blir ju det då. Man äter sent på kvällen och nästa gång man äter egentligen framme till lunch. Och sen tar man siesta och så äter man på kvällen. Det är det klassiska medelhavssättet. Och man somnar bra för man dricker ju rödvin till kvällsmaten.
Så det, och så blir det social också.
Ja.
Så allt, vi många boxar in alla Anders Hansens grejer där. Utom motionen då kanske.
Nej, det är mest siesta.
Ja, men om vi nu ändå försöker föra in det här med, det finns ju ändå en grupp som har, och det har ju du varit inne på flera gånger Stefan, som har nytta av att man faktiskt ska röra sig mer. Problemet är att det finns så många som rör sig så mycket redan från början. Men den här andra gruppen, 40% av alla sjukskrivningar är psykisk ohälsa på olika sätt idag. Det är ju ofta den gruppen som vi har kommit tillbaka till också. Hur kommer man åt de här? Skulle man, om vi nu säger fysisk aktivitet på recept, säger du
nej till.
Att det är ingen som följer det.
Nej, alltså följsamheten är fantastiskt liten.
Men skulle man inte ha nytta av sjukgymnast, fysioterapeut eller någon annan yrkeskategori eller kopplade till terapeuter eller...
Får jag hänga på där?
Ja, det var en fråga till dig i första hand.
Ja, tack. Jag har följt liksom rätt många andra människor klimatfrågan under de senaste åren. För ett par år sedan började jag fundera på det. Liksom, hur ska man verkligen få saker och ting att hända när det gäller hälsa? Och tänka i hållbar hälsa, hållbarhet. Och nu ser man ungefär vart det har kommit med klimatfrågan. Det finns så många likheter mellan hållbar klimat och hållbar hälsa. Och jag stegade fram till Greta Thunberg i april månad och frågade om jag fick intervjua henne lite kort. Vi skulle ha världskongress i fysioterapeuterna. Så jag skulle vilja att du skickar med en hälsning. Hon tittade avvaknade på mig, sen efter en god stund så godkände hon mig och sen så pratade hon. Jag frågade, kan du prata i Instagram-format? Hon pratade i 52 sekunder. Och så klippte hon precis. Perfekt. Hon sa, jag ber er att göra det här för, som ni har hört henne säga, jag ber er att göra, satsa på klimatet för att agera, ni som har makt och inflytande att göra det, för era barn och era barnbarns skull. Och precis så är det med hälsa också. Jag har ett barnbarn som har diabetes. Han fick diabetes när han var 1,5 år. Så det är så här att det är avsaknad av de insatserna för de människorna som behöver det särskilt. Det är lite skamligt, tycker jag, i Sverige idag.
Jo, men det låter ju väldigt positivt, tycker jag. Men vad gör vi? För om vi nu säger så här, jag återkommer, det är en sån här standardfråga. Hur gör vi det här? Vi har inte de insatserna idag, men hur gör vi för att få dem?
Jo, jag har självklart lösningar på det.
Nej,
man måste flytta upp det. Om ni lyssnade noggrant på Lena Hallengren så sa hon så här att ni kanske skulle be flera ministrar komma hit också. Jag läste in i det. Hon kommer inte att få de budgetresurser som hon vill. till hälsa och förebyggande nu när det kommer? Jag vet inte, det kanske någon annan vet, men man kunde tolka det så. Och det sa, nej men finansministern måste på det hela, statsministern måste på det. Man måste jobba med folkhälsa i alla delar.
Är det bara en ekonomisk fråga?
Nej, det här handlar om mindshift. Det var därför jag tog Greta Thunberg som exempel. Därför att man måste, ett av mina favorituttryck som hon använder, hon säger, sorry to disturb you, it's time to act. Du måste börja agera. Vi kan inte prata om, vi har känd kunskap om väldigt många saker, men vi får det inte att hända trots att det finns kunskap om hur man gör. Okej, det är med vad man ska mäta, men i alla fall kan man rikta sin uppmärksamhet på det. Man kanske måste flytta upp fokus på folkhälsofrågorna betydligt högre och bredare.
Men, som jag uppfattar så har man rätt starkt fokus på folkhälsofrågor, men det är hela tiden förbud och påbud som gäller alla. Alltså de här generella insatser när det verkar åtminstone snarare vara så att det är en grupp man borde fokusera på. Mer. Alltså det som är, om vi nu säger som Fredrik är inne på också, att ja, men den här gruppen som vi kanske skulle behöva komma åt, det händer ju inte. Så då är ju frågan, ja, hur mycket vi än fokuserar på det här, kommer det överhuvudtaget förändra för den här gruppen? Det är det jag menar. Hur kommer vi åt gruppen? För det här är min standardfråga. Jag har ställt den här frågan i ett halvår nu drygt.
Ja, det är det jag menar. Som det ser ut med de metoder vi har idag så är ju inte det här särskilt effektivt. Det blir ganska kostsamt. Ja. Och ger en massa råd som ingen följer. Och dessutom så ger det folk dåligt samvete som kanske redan följer i viss mån. Medan de här som verkligen kanske skulle ha nytta och köper det. De som är helt stillasittande, inte ens i den miljön där de får höra de här råden.
Men ta till exempel fallskador som är ett av de större områdena. Jag hörde Lena Hallgren nämnde det också. Det dör ungefär 1000 människor om året i fallskador i Sverige. 70 000 skadas. Mm. Vi vet att väldigt enkla åtgärder, små åtgärder som att tänka i förväg, förebygga och också träning kan bidra till att minska det här. Ja, men det är väl själv nog att sätta igång.
Hos riktigt gamla, ja. Men det hade jag ju laddat med lite statistik här annars.
Absolut, nej, men jag menar hos riktigt gamla.
Ja, hos de riktigt gamla som kanske statistik. Svaga och dålig balans. Men annan motsvarande statistik när man nu dyvlar på folk att alla ska träna och man ska cykla och sånt.
Men nej, men jag menar det.
Nej, men om jag får bara passa på att dra lite data. Jag hade förberett och tänkt prata med Anders Hansen om.
Ja,
att vi har
kör. Jag är
30 dödsfall om året i snitt har vi i cykelolyckor till exempel. Och bara i Stockholm läste jag på senaste statistiken jag hittade. Så hade man 2018 under första halvåret 2000 så allvarliga cykelolyckor som man sökte sjukvård. Ungefär 10 000 om året i snitt allvarliga cykelolyckor så att man söker sjukvård i Sverige. Jag menar, det är om inte annat en både ganska allvarliga olyckor ofta. Och de här är till 80% singelolyckor ska jag påpeka. Det är inte bilisterna som krockar så, med de som har vanliga olyckor. Det är dödsfallen där det är mycket krockar.
Det är
krockar.
De här mammals. Middle-aged men in lycra.
De som är de mycket här i Stockholm är sådana. Men runt om i landet så räcker det nog att man cyklar runt på vintrarna där det är jäkligt halt och det är inte helt okomplicerat. Nej, jag tror det är ganska farligt att cykla.
Ja, okay.
Jag menar, det är väldigt krångligt. Jag tror vi återkommer till det. Ja. Att jag tror absolut inte det är bra att få folk att cykla ännu mycket mer just i Stockholm om man ska se netto- och hälsoeffekten på det. Och det kanske också för när jag har sådana här lyckrakarar som cyklar runt som dårar som är en fara för många andra. Utan det kanske är just måttligt starka promenader till de som är hemma och stillasittande och deprimerade.
Och äldre.
Och äldre kan ju styrketräna för att få tillbaka balans och muskelstyrka så de inte ramlar på en pall helt hopplöst när de ska byta en glödlampa och halvt slår ihjäl sig. Det tror jag absolut. Man börjar atrofiera i kroppen av ålder, då är det nog säkert bra att börja träna upp muskel och koordination. Som jag sa innan, jag har faktiskt en doktorand som är huvudanledare åt, som är fysioterapeut, som jobbar med rehabilitering efter stroke och kopplingen till hypertoni som jag har forskat på. Så att det är inte ett dugg kontroversiellt där. Det tycker jag inte heller. Men liksom, det är de här oselekterade tjatet om att man alltid ska träna bara mera och man ska äta mer grönsaker och sånt som jag tror gör folk onödigt sömlösa på de kvällar när de inte tränade eller åt grönsaker.
Jag kan säga att om man får chansen att leva om livet som jag nu har fått, då blir man ju liksom lite allergisk mot när man går, man liksom lägger för mycket ytterlighetsvinklar på det. Mm. Utan jag tycker man ska vara faktiskt vara väldigt tacksam för varje dag man har och man ska faktiskt göra det bästa möjliga av det. Och det är ju lite, en del människor tycker det är väldigt skönt ut att träna Och då tycker jag att man kan få göra det. Men man ska kanske akta sig för ytterligheterna. Men
det, som maraton och Lidingöloppet och sånt här. Det har ju skrivits en hel avhandling om hur jättefarligt det är att vara Lidingölöpare. Ja. Och Vasaloppet vet ni kanske, de som har kört mer än 5 Vasalopp, minst 5 eller mer än 5, har ju 3 gånger högre risk att få förmaksflimmer än de som bara kört 1. Så det är direkt dosberoende. Ju mer Vasalopp man kör, ju mer förmaksflimmer får man. Och ju snabbare man slutar sitt Vasalopp, alltså ju kortare tid man gör, ju högre risk har man att få förmaksflimmer. Alltihop är väldigt tydliga exempel på att när man tränar så där hårt så att hjärtat växer, när man får alltså lägre vilopuls med ett kvitto på att hjärtat har vuxit, så har man också risk att få flimmer, för att förmaken växer ju också. Och så tappar impulsen av takten och så har man sitt flimmer och så får man stroka det om man åter. Men där får vi... Har vi ganska bra proppläkemedel? Du äter väl säkert något av dem som skyddar.
Det kan vi lösa i efterhand då.
Nu är jag kvar i 2 minuter till.
Och då har ju vi kommit mot slutet här. Vi skulle prata lite om det här äldrelyftet. Man skulle satsa pengar på folk över 65 år. Och det handlar väl om det här?
Ja, det handlar om det här.
Men vad är det man ska satsa dem på?
Nej, men vårt förbund har en vision som utgår nästan ifrån mål 3 utav de globala målen. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv, håll i er nu, i rörelse.
Men om man inte vill det då?
Men jag tycker den frågan är fel ställd, för att idag är det väldigt många människor som berövas möjligheten till att leva ett hälsosamt liv därför att samhället väljer att smeta ut hela satsningen på allmänt istället för att rikta på de som behöver det. Vår ordförande i vårt världsförbund liknade satsningen vid om alla ska kunna få den rehabilitering som man behöver av hög kvalitet. Förr mätte man dödlighet, sjukdom. Nu måste man titta på funktionsförmåga. Mm. Och skulle man få det, då liknar den här satsningen vid en månlandning. Man får ta sats som Kennedy gjorde och satsa så mycket enormt för att det ska bli det.
Ja. Och jag tackar dig,
Fredrik, jag måste för att du får gå härifrån. Hoppas en annan gång att Anders Hansen... Jag tränar jättemycket.
Det var någonting det som hade velat prata om.
Igår sprang jag 8 kilometer i skogen utan att ramla.
Härligt.
Gången innan ramlade jag, slog mig ganska illa.
Ja, tack så mycket, Fredrik. Och bara en sammanfattning medan Fredrik går. Det verkar som vi i alla fall är överens om att förbud inte är någon bästa lösningen. Och en massa generella påbud, vad du är inne på, Stefan, det är inte heller någon jättebra lösning.
Nej, jag tror att den bästa drivkraften är att motivera människor och att skapa förutsättningar. Men jag tycker man har ett ansvar att tänka på dem som är mest utsatta. Det är där den viktigaste ohälsan finns som man ska lägga resurserna på. Därför ska man satsa på prevention och på rehabilitering på ett helt nytt sätt. Det kommer att minska trycket på även på akutsjukvården på sikt. Och man måste börja med det redan igår.
Det låter som fantastiskt bra slutord. Tack så mycket till dig också, Stefan.
Tack.
För att du med mycket kort varsel ställde upp på den här podden. Och tack till publiken som satt här och var så tålmodiga. Och stod lite grann också. Tack, tack. Hej. Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.